all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
jag gjorde den här tentan 2010 då, och min filosofi som jag vill dela, det är den här: man ska bli bra på att spela tennis så spelar man tennis, man ska bli bra på simma eller bra på simning så simmar man, om man ska bli bra på franska så talar man franska, och således så ska man bli bra på EDA 1 och 2 så träna på EDA 1 och 2. Så att om ni kan hitta gamla multiple choice frågor, gör såna här flashcards, liksom träna på det sättet. Och så sen del två, hur tränar man på det då? Jo, men jag tycker att om man ber, man är på jobbet, så ber man syrrorna och kollegorna som man jobbar med att ställa frågor till en. Man kan vara aktiv själv och så här, man har en paus. Hörrni, nu ska jag berätta för er om cirkelsystemet, den här respen. Ställ gärna följdfrågor. För att det är en sak att ha någonting klart in i huvudet och sen verbalisera det. Och sen på hela två så måste ni kunna verbalisera saker. Så det är min rekommendation. Det finns ju kunskapskrav i målbeskrivningen för SVAI dels och sen för ESA. Så att jag har hämtat mitt material, kan man säga, från målbeskrivningen då. Och sen framförallt så vill ni lära det här för livet, för det här är ett jättespännande område. Men jag kommer täcka det som kommer tas upp på tenta 1 och 2 också. Börja då med lite fysiologi. För ICP, CPP, autoregulation, blodflöde i hjärnan, cerebral metabolic rate of oxygen, blod-hjärnbarriären, osmolalitet och likvor. ICP då, man kan inte prata om ICP utan att prata om Monroe Kelly, och ni vet säkert vad Monroe Kelly, att inne i hjärnan eller inne i skallen som ett slutet rum, så om hjärna, blod eller likvor som befinner sig ökar i volym, så måste antingen någon av de tre minskar i volym eller så kommer ICP att stiga. Det är den doktrinen. Och normalt sett då så är hjärnan ungefär 80%. 1400 ml, blodet utgör 10%, 150 ml, CSF 10%, 150 ml. Och man pratar om något som heter cerebral compliance, alltså eftergivligheten i det här systemet då. Och i vanliga fall så är inte hjärnan i sig så eftergivlig, utan istället så är det likvor och blodvolym som är eftergivlig. Och likvorummet är ganska stort, det omsluter hjärnan och sen så går det ner i ryggen också. Och det är liksom, har lite eftergivlighet, så det är framförallt den som används för cerebral compliance. Normalt ICP mellan 5 och 13. Och man brukar prata om medelvärdet hela tiden. Och man vet att från studier då, att ICP över 20 är associerat med dålig outcome. Och över 15 räknar man som patologiskt. Här har vi Monroe Kelly i grafisk form då. Längst till vänster så har vi ett ekvilibrium och en normal hjärna, normala blodkärl och likvorum och hjärna. Och sen i situationen i mitten så har vi fått en blödning. Och då måste, som jag sa, så måste någon av de här tre minska i volym, annars kommer ICP att stiga. Och i det här fallet då så har ett av likvorummen komprimerats, en ventrikel, en sidoventrikel har komprimerats, och den mängden likvor har då pressats ner i lumbalrummet, kan man säga. Och sen en tredje situation då längst till höger, när det kommit ytterligare blod i den här blödningen, och då har man liksom utnyttjat möjligheten att pressa undan likvor. En annan möjlighet då som utnyttjas är att minska mängden cirkulerande blod i hjärnan. De här röda prickarna som är blodkärl, de har liksom blivit mindre, de har koncentrerats. Och då finns det ingen compliance, finns ingen eftergivlighet kvar. Och då måste trycket börja stiga, och då stiger ICP. Och det som är viktigt på den här grafiken då, det är att kurvan blir brantare och brantare. Så att om man hamnar längst ute med väldigt låg compliance, längst ute till höger, så kan det handla om att det tillkommer några milliliter blödning, så stiger ICP flera enheter. Medan man, om man är längst till vänster, så kan det tillkomma en blödning på kanske 50 milliliter utan att ICP stiger alls. Sen finns det ett begrepp som heter CPP. Och man kan tänka på det som alltså cerebral perfusion pressure. Man kan tänka på det som trycket som behövs för att övervinna ICP för att blodet ska liksom ta sig in i skallen, kan man säga. Så att det är alltså MAP minus ICP, så får man CPP. Och egentligen så är det ointressant med tryck, utan det här är ju bara ett surrogat för blodflöde. Och ett bra exempel då på att det bara är ett surrogat, det är jag själv här då. I vila så har jag ett blodtryck på 90/60. Då har jag ett MAP på 70. Och i den här höga situationen när jag åkte upp för en jättehögt fjäll och är supertrött, så har jag ett tryck på 250/130. Och då har jag ett MAP på 170. Och vad blir då mitt cerebrala blodflöde? Eftersom det här var ett surrogat då, så kommer det att påverkas av andra saker. Det finns något som heter autoregulation. Och autoregulation av cerebralt blodflöde är ett sätt för hjärnan att hålla ett konstant blodflöde om trycket är någonstans, om CPP är någonstans mellan 60 och 160. Så att om kroppen lyckas upprätthålla ett normalt MAP, så kan hjärnan upprätthålla ett normalt blodflöde. Och det normala blodflödet som vi har då, det är 50 ml per 100 gram per minut. Skulle då jag har en fråga. Ja, alltså då får man ju gå tillbaks till de som har gjort studierna, och de flesta de anger CPP, och sen så kan man ju översätta det till MAP om man vill. Om man antar att personen har ett ICP på 5 så subtraherar man det. Så att om man går tillbaka liksom till källan då, till de studier som har gjorts, så är det CPP som anges, och då är det någonstans mellan 60 och 160. Sen så, och det här, om ni får den här frågan så ska ni svara så här, men sen så verkar det ju vara så att det inte är så här glasklart i verkligheten, såklart, utan det här är ganska så här gammal kunskap som inte har ifrågasatts och som lever kvar i bokform, men som kanske inte funkar så här helt i verkligheten. Okej, okay, om då den här patienten eller personen får ett tryck där CPP är lägre än 60, då kan hjärnan kompensera genom att öka syrgasextraktionen. Men det kan den inte göra hur långt som helst då. Och vad är det som styr det här? Sannolikt då så är det en sån här uppströms-nedströms-process, att i stora kärl, i centrala kärl, så finns det celler som känner av på något sätt vad blodflödet är och vilket blodflöde hjärnan behöver, och har glatt muskel som konstringerar och släpper efter ut efter vad de vill ha för blodflöde. Och det här är faktiskt ganska ostuderat. Man vet inte var de här cellerna sitter. Man tror att de kanske sitter utspridda på flera olika ställen, liksom längst, att det finns centralt i de stora kärlen, men också i arterioler och möjligen också i kapillärer, men det vet man inte. Mekanismen då för en snabb dynamik, den tror man beror på metaboliter från cellandningen, det vill säga adenosin, väte, kalium och NO, som då ger vasokonstriktion eller vasodilatation. Och sen så finns det även en dynamik på längre sikt då. Och där tror man att det är adrenoreceptorer perivaskulärt. Alltså nervtrådar som går in till vissa ställen i hjärnan och styr. Och de verkar inte påverkbara då för, säg, noradrenalin, adrenalin som kommer via blodbanan. Utan där är det liksom nervtrådar som styr. Så bra blodflöde då. Det är väldigt högt. Ungefär som njurarna då, så behöver hjärnan ställa ett högt blodflöde, ungefär 15% av cardiac output. Och vilket reflekterar att hjärnan har en hög syrgaskonsumtion. Och det var den här siffran då som ni fick korrigera. Cerebral metabolic rate of oxygen är 3 ml per 100 gram per minut. Och då på normal stor hjärna då så blir det ungefär 50 ml. Och vad påverkar det här då? Jo, men som vi var inne på då, mappet påverkar det här och ICP förstås. Och så sen alla andra faktorer som påverkar de cerebrala artärernas diameter. Vilka är de då? Jo, som vi var inne på, autoregulationen av cerebrala blodflödet. Cerebral metabolic rate of oxygen påverkar och PCO2. Och sen allting annat som är en slags slask då, kallas för neurohumorala faktorer. Det vet man inte riktigt vad de är. Cerebral metabolic rate of oxygen är kopplat och linjärt till cerebrala blodflödet. Men vad styr syrgaskonsumtionen? Jo, det är dels då cellernas basalmetabolism och den utgör ungefär hälften av syrgaskonsumtionen. Och den är känslig väldigt mycket för temperatur. Och kring normal temperatur, 37 grader, så för varje procent som temperaturen stiger så ökar cerebrala blodflödet med 7%. Eller varje grad som temperaturen ökar så ökar cerebrala blodflödet med 7%. Och så sen minskar det med 7% om temperaturen minskar med 1 grad. Och sen den där minskningen av blodflödet minskar förstås inte all evighet, men om patienten har 20 grader så är cerebrala blodflödet 10% av det ursprungliga. Så då tänkte man ju då ett tag att det måste ju vara jättebra att kyla skallskadepatienter som har ICP-problem, för att då får de lägre syrgaskonsumtion och då behöver de mindre blod till hjärnan och då får de lägre ICP. Och det funkar jättebra. Alltså det är en jättebra metod för att sänka ICP, men när man tittar på outcome så blir det inte bättre. Patienterna dör till och med lite oftare än när man inte använder kylning då. Och det beror ju på till exempel att, tror man, att kylning påverkar koagulationen, det påverkar immunförsvaret, så att man dör av andra orsaker än högt ICP då. Även narkos påverkar syrgaskonsumtionen och såklart om man sover. Och det finns en lokal styrning av blodflödet. Grå substans använder mer syrgas än vit substans till exempel. Och igen då så tror man att det är cellandningen som styr den här lokala regleringen. Att det finns, som jag pratade om, de här cellerna som konstringerar eller vasodilaterar finns lite överallt på olika nivåer i hjärnan och styr lokalt flödet. Ja, Erik?
Så jag vill minnas att jag har gjort någon fråga där svaret var att CMR2 ökade vid sömn. Är det någon annan som kommer ihåg
det? Det är fysiologisk sömn, att då skulle det bli stigande.
Okej, ja. Ja, men det är säkert sant att vid vissa cykler så ökar hjärnans aktivitet. Så då skulle jag kunna öka, det visst inte. Kolla upp det. Kan man fråga. Okej, koldioxid då. Koldioxid är också linjärt kopplat till cerebrala blodflödet i ett visst intervall då, mellan 2,7 och 10,5 kilopascal. Och det där kan man förstås utnyttja då genom att sänka patientens PCO2 genom att hyperventilera den. Och det här var man också inne på ganska länge, att man skulle hyperventilera patienter för att sänka deras ICP. Och det för, när man började studera hur det egentligen gick för de patienterna, så såg man att det nog inte gick så bra. För att när man hyperventilerar så, som sagt, så minskar man blodflödet genom att konstringera blodkärlen. Och det gör man liksom, man slår ganska brett och man vet inte om det finns ischemiska områden i hjärnan som just där och då behöver ett blodflöde av syrgas. Om man tittar på en studie man gjorde i Cambridge, man tittar på friska studenter som man sövde och la i PET-kamera och hyperventilerade. Och när man hyperventilerade till 3,8 kilopascal så såg man att de fick ischemiska områden i hjärnan. Och säg på 90-talet, då var det standard att hyperventilera till 3,5. Så det gör vi inte längre, utan vi känner till att det är så här, kan utnyttja det när det blir kris, men oftast så normoventilerar man patienterna. PO2, det är oftast inte relevant i de flesta kliniska situationer, för att cerebral blodflödet påverkas bara vid väldigt låga partialtryck, mindre än 6,7, och eller väldigt höga, över 40. Vi har haft patienter där vi har kört dem som har haft ICP, refraktär ICP-problematik, som vi har kört i tryckkammaren. Och de sjunker ju väldigt prompt i ICP. Men det är lite mer så här experimentellt. Så det är inte, används inte jättemycket kliniskt. Men man kan ju tänka sig i en situation när man står med en patient med högt ICP, man ska intubera, och så lyckas man inte få in tuben och står där och försöker. Och vad händer då? Jo, men då stiger ju koldioxid. Vad sa vi om det? Jo, men då dilateras ju hjärnans blodkärl. Då stiger ICP. Efter ett tag så faller PO2. När det faller under 6,7, vad händer då? Jo, men då dilateras också hjärnans blodkärl och stiger ICP ännu mer. Så att de här patienterna där vi tror har ICP-problem ska man förstås se till att de har en adekvat ventilation i stort sett hela tiden då. Blod-hjärnbarriären omsluter hela CNS, har som funktion att skydda mot bakterier, och den är selektiv permeabel, och det är flera olika celler som styr det här. Endotelceller, astrocyt, utskott, perisyter och basalmembran. Vad är den då permeabel för? Jo, fettlösa substanser, till exempel propofol och benzo, nimotop, nikotin, morfin, gaser som sevo, dess, oladade små molekyler som urea och alkohol. Och sen är den aktiv transport av vissa substanser som är vattenlösliga, till exempel glukos, aminosyror, utnyttjas till exempel av läkemedel levodopa då, som när man har en prekursor till dopa som aktivt transporteras in över blod-hjärnbarriären. Och sen finns det aktiva jonkanaler för natriumkalium, natriumkalium ATPas. Och vatten diffunderar fritt. Och blod-hjärnbarriären kan forceras om man har extremt högt blodtryck, så hypertensiv encefalopati till exempel, eller om osmolaliteten är extrem, så hyperosmolalitet. Och den kan skadas till exempel vid meningit, traumatisk hjärnskada, TBI, subarak eller vid tumörsjukdomar. Sen finns det ett läkemedel då, mannitol, som används som för att krympa hjärnan egentligen då, och den funkar också så att den krymper endotelcellerna som utgör blod-hjärnbarriären. Så man kan utnyttja det här om man vill få vissa läkemedel att passera över. Så då ger man mannitol, och då har man liksom ett fönster där man kan ge läkemedel som normalt inte passerar över, som kan passera i, till exempel cytostatika. Osmolaritet. Det här är enkla former för det. Det är 2 natrium, glukos och urea. Och normalt så har man 275-310 milliosmol. Men både glukos och urea är liksom ingenting som vi laborerar med så jättemycket, utan det är natrium som vi spelar med väldigt mycket. Och det viktiga är att om man har en patient med ICP-problem så får ju natrium aldrig sjunka. Vad händer om natrium sjunker? Ja, då får man edem i hjärnan. Ja. Jag sa att det var bara aktiv transport av natrium över blod-hjärnbarriären, ett natriumkaliumatipas. Och den är ganska långsam, så att om man då höjer serumnatrium så kommer det ta flera timmar innan det är uppsatt ett ekvilibrium i hjärnan. Så att då kommer man ha ett fönster där man har ett högre serumnatrium än man har natriumkoncentration in i hjärnan, och då kommer vatten fritt diffundera ut från hjärnan till blodet. Så då krymper man hjärnan temporärt. Och det omvända gäller förstås också då, att om natrium i blodet sjunker, då kommer vatten att röra sig det andra hållet. Så då kommer man få ett hjärnedem. Manitol används också kliniskt, och när man tittar på outcome studies där, så är det ingen skillnad på hur bra det funkar. Det funkar också jättebra på att krympa hjärnan. Sen så rent praktiskt så ger det ju lite problem, för att patienterna börjar kissa mycket. Det är också diuretiskt, och då måste man liksom hänga med och ge mycket vätskor, vilket liksom gör att det blir jobbigt som kliniker. Sen finns det också en rebound-effekt, att ofta i de situationer man ger manitol finns det också en liten skada på blod-nerbörjaren, och då kan manitol krypa över in till hjärnan, och då finns det liksom inget sätt för den att ta sig ut igen. Så då ligger manitol in i hjärnan och binder vatten där för en ganska lång tid innan det bryts ner. CSF, volymen är mellan 140-270 milliliter och produceras mellan 0,2-0,7 milliliter per minut, eller ungefär 60-700 milliliter per dygn. Och det är framförallt celler i plexus choroideus som bildar det här, men även andra celler i subarachnoidalrummet. I gamla läroböcker så står det att det bara är de här cellerna i plexus choroideus som bildar likvor, men det har man kommit på senare att det inte är så. Och sen så absorberas det i venösa sinus, men även av lymfkörl som finns lite överallt, verkar finnas i hela CNS. Och turnover rate är ungefär 4 gånger per dygn. Sen finns det en entitet som heter specific gravity för likvor, som är 1,007 står ofta. Och det brukar komma som tentafråga ibland. Varför det är viktigt då? Jo, om man pratar om specific gravity, så för vatten då så är den 1,0, och saker som har specific gravity över 1,0, det kommer att sjunka, och det som har lägre kommer att flyta. Och likvor då har lyckats få en specific gravity som är högre än 1, så det betyder att saker och ting flyter väldigt bra på det, kan man säga. Så hjärnan, som normalt sett då väger 1400 gram, får en praktisk vikt, kan man säga, på 25 gram. Och det är väldigt bra, för att basala delar på hjärnan kommer då inte utsättas för högre tryck än de som är kraniella. Så att hjärnan på ett sätt svävar fritt in i skallen, kan man säga. Ok, vi går vidare, så blir det lite mera fysik och lite mer monitorering helt enkelt. EEG används ju ganska mycket. Vad är det då? Jo, men det är summan av elektriska signaler som finns i underliggande neuron, ungefär som ett EKG, summan av signaler från hjärtat. Används till exempel för att påvisa epilepsi, men på en neuroiva så har man en del då. Kopplar man kontinuerligt EEG, så kan, om patienten är medvetslös, vill man utesluta att de har en icke-konvulsiv EP. Man kan även få monitorera sederingsdjup. EEG-aktiviteten kommer att minska när man lägger på narkosmedel. Och då kan man använda ett kontinuerligt EEG för att se hur långt man har gått i sin sedering och hur mycket till man kan gå i princip. Och då söker man efter något som kallas för burst suppression. Och då får EEG ett utseende att det bara kanske var tionde sekund blir en burst, en aktivitet på EEG, annars är den stilla då. Och när man har nått dit, då vet man att, att då kommer jag inte att hjälpa ICP mer genom att lägga på mer narkosmedel. Så att målet då med att ha det här, det är att, inte att man ska uppnå burst suppression, utan målet är förstås att man ska uppnå ett bra ICP för patienten. Så att om man har ett bra ICP, då kan man ju stanna långt tidigare. Ja, och sen kan man även använda för att studera sömn, men det är ingenting som vi gör liksom kliniskt. Det är mera neurologer som studerar det. Och sen kan man även studera förändringar på grund av sensoriska stimuli. Så visual evoked potentials, somatosensory evoked potentials, brainstem, auditory evoked potentials. Det som kanske används mest och som ni redan har hört är ju somatosensory evoked potentials, eller SEP. Och om ni har sett på det, så är det säkert efter hjärtstopp där patienten inte vaknar och man vill prognostisera, kommer den här patienten att kunna vakna? Ska vi satsa? Och det man gör då är att man registrerar över somatosensoriska cortex, och så stimulerar man perifert, ofta nervus medianus. Och sen så letar man efter något som heter N20-peak, och det är en peak då som man ser efter 20 millisekunder. Så normalt sett så förväntar sig man sig, när man stimulerar sensoriskt perifert efter 20 millisekunder, så ska det bli en aktivitet i somatosensoriska cortex. Och om det inte gör det, om det är avsaknad bilateralt av N20-peak, då har den patienten väldigt dålig prognos. Och man använder inte det enkom, utan man kombinerar det med andra modaliteter. Man gör CT och ser att det finns utbredda kemiska förändringar, och man kanske tar biomarkörer. Men det har ett väldigt bra prognosvärde i sig. OK. Och vi pratade förut om cerebral metabolic rate of oxygen, att den påverkas av temperatur. Så att då sa vi att ungefär hälften av syrgaskonsumtionen, det var liksom basalmetabolismen, och den kan man sänka med hjälp av att sänka temperaturen. Och det andra då, ja, men det kan man ju sänka då med hjälp av läkemedel, sedering. Bensodiazepiner, barbiturater, propofol, ketamin till och med. Men såklart så kan man också kombinera att man på en neuroiva så ger man läkemedel för att sänka syrgaskonsumtionen i hjärnan, men man ser också till att patienten aldrig har en hög temperatur, så att de får max ha 37 grader, och får de högre då kyler man dem. Antingen så gör man det liksom medikamentellt, att de får paracetamol eller NSAID, eller så lägger man dem på kyltecken, eller så öppnar man ett fönster, och vad man gör, lägger is i armhålorna. OK, ICP-mätning. Golden standard är ju en intraventrikulär kateter, och den är praktisk för att dels då har man en kateter som ligger inne, så man kan mäta trycket hela tiden. Man kan ta prover därifrån. Man kan också dränera lipor om det skulle behövas. Och det rent praktiskt hur det går till, så är det, ser det ganska brutalt ut. Neurokirurgerna använder en landmärkesteknik, så de mäter ut liksom näsan och vad heter den här främre suturen, och så sätter de in en vass nål, och ungefär som när vi sätter en CVK, så kommer det lipor, eller så gör det inte det, så man sticker om. Och det finns en annan metod som är lite lindrigare, kan man tycka då, där man använder en intraparenkymatös tryckmätare, och det är en jättetunn kabel som har en trycksensor i spetsen. Nackdelen där då, där kan man förstås inte ta prover, man kan inte dränera, och sen så finns det även alltid en farhåga att värdet, det absoluta värdet, driftar, alltså att det ökar lite gradvis utan att patienten egentligen har en stegring av ICP. Fördelen är att eftersom man inte har någon liksom kommunikation med yttervärlden så är det mindre risk för att man orsakar en meningit. Mikrodialys är något som fortfarande är ganska experimentellt men som börjar bli mer och mer konventionellt. Då monitorerar man metaboliter i helst i lesionens penumbra, alltså inte precis i skadan och inte i frisk vävnad utan liksom mitt emellan. Man mäter glycerol som frigörs vid membransönderfall. Man kan mäta en laktatpyruvatkvot och då vet man om den är över 25 så är de här cellerna kemiska eller så är det en mitokondriedysfunktion som man kan få till exempel efter traumatisk hjärnskada. Och man kan mäta glukos och då oftast så är det inte rent som för att monitorera om det förekommer hypoglykemi, men det kan man också göra. Utan det är egentligen ett surrogat för kapillärflödet, alltså flödet i den här lilla, runt den här enskilda cellerna helt enkelt. Och så kan man mäta glutamat som stiger när cellerna saknar energisubstrat, när de har liksom för dåligt blodflöde. Nackdelen med den här metoden är att den är extremt lokal, så det beror ju väldigt, väldigt mycket på var man har satt den här mikrodialyskatetern. Och enda sättet att kontrollera det är att göra en CT, så ser man att ja, men den verkar ligga ungefär utanför skadeområdet. En annan väldigt lokal metod är att mäta partialtrycket av syre i hjärnan. Och då varumärket som säljer det här heter Lycox, vi brukar säga Lycox. Och det är egentligen också då ett surrogat för blodflödet och kanske för syrgasextraktionen, men det blir extremt lokalt. Och då är det en liten klarkalig tråd som är en halv millimeter i diameter. Normalvärde är mellan 4,5 och 5,5 kilopascal. Och så vet man då att mindre än 3,3 kilopascal är associerat med dålig outcome. Sen finns det en äldre metod som heter jugularis bulb kateter. Och det är helt enkelt en CVK som man istället för stoppar ner mot höger förmak riktar uppåt mot hjärnan och så placerar man spetsen i bulbus jugularis där blod från hela den hemisfären konfluerar. Om man placerar den lägre ner, alltså längre kaudalt, då riskerar man att få venöst blod från ansiktet. Så då får man ett falskt högt värde. Så att det gäller att få den precis i bulben och kan man kontrollera med röntgen. Och då blir det här förstås en väldigt global markör eftersom man mäter från en hel hemisfär och plus att det ofta finns lite korsande venösa flöden också så att man kanske mäter lite grann från den andra hemisfären också. Fråga?
Brukar man välja den sjuka hemisfären och lägga den på?
Ja, det där är alltid lika spännande att höra vilken hemisfär man ska välja och de flesta brukar nog sätta på den sjuka sidan. Man kan en del säga att man ska sätta på den dominanta sidan. Alltså om man, då kan man testa det genom att klämma av patientens venösa flöde på respektive sida och se när ICP stiger mest. Men det finns liksom ingen konsensus kring vilken sida man ska sätta på, men den sjuka sidan.
En fråga.
Ja?
Du kanske sa det men jag missade Lycox elektroden på placeringen.
Ja. Ungefär som mikrodialyskatetern, att man försöker placera den i penumbran. Alltså absolut inte i den döda vävnaden, för det är ju ingen nytta, och inte i frisk vävnad, utan kring skadeområdet. Man kan ju tänka sig att man placerar den i frisk vävnad på en patient som man vill hyperventilera och kontrollera att man inte hyperventilerar för mycket och skadar frisk vävnad, men i den situationen man sätter den, då vill man mäta i penumbran. Och det är ju oftast det relativa värdet som man är ute efter, inte det absoluta. Så att man följer liksom trender. Transkraniell doppler. Det är ett sätt att mäta eller att uppskatta cerebrala blodflödet. Och det kärl som är lättast tillgängligt, det är ju MCA. arteria cerebrumedia som man har tillgång till genom tinningen eftersom det är väldigt tunt ben här. Och då kan man få en Dopplersignal ganska liksom vinkel, vad säger man, inte vinkelrätt men i samma riktning som blodet och uppskatta hastigheten. Och ja, då kan man då teoretiskt uppskatta relativa blodflödet. Det som det används mest till kliniskt, det är något som vi kommer in på sen, något som heter vasospasm, som är ett tillstånd som kan uppkomma efter en subarak. Och då, vad som händer då, det är ju att framförallt centrala blodkärl konstringeras, och MCA är ett av dem då, och då kan man se att om blodflödet, om hastigheten ökar eller är ökad i MCA, så talar det för att det är en vasospasm hos de här patienterna. Och då brukar man prata om Lindegård-index, att flödet eller hastigheten ska vara 3 gånger så hög eller mer jämfört med flödet i karotis. Så då mäter man båda hastigheterna och så tar man en kvot. Sen finns det skademarkörer. Den som är mest använd är S100B som frisätts från astrocyter när de skadas. Och värdena stiger väldigt fort. De stiger både i likvård och plasma före man ser en stegring i CP och före man ser förändringar på CT förstås, för CT gör man ju inte hela tiden. Och man får en peak efter 1-2 timmar och så har man en kort halveringstid som är 4-5 timmar. Så det betyder att om man ska använda det här för att monitorera om det uppkommer sekundära hjärnskador, då måste man mäta det minst 2 gånger per dygn. För annars så, med den här korta halveringstiden, så kan man ju missa skador. S100 kan också användas med fördel på en akutmottagning för att utesluta hjärnskador som behöver intervention. Så att de kommer in en patient som har commotio, så vill man ju veta, är det här en patient som jag behöver monitorera? Är den här patienten behöver CT på? Är den här patienten som behöver lägga in på neurokirurgen? Om de har ett lågt S100-värde, då är det väldigt väl visat att de inte behöver neurokirurgisk intervention. Fråga? Men det här med subarak, inte för att vara någon
utav
det.
Subarak är
akut.
Ja. Kan man använda det för att utesluta subarak?
Nej, för att när du får en subarak så är det inte säkert att det uppstår en skada på neuronen. Utan vad du har är att det kommer blod ut. Men det behöver inte bli så många neuron som dör så att S100 stiger. Mm. Utan det är bara för trauma. Ja.
Det är fortfarande viktigt då om det har gått 4-5 timmar sen.
Absolut.
Ja.
Ja, så då får man... din fråga... hur länge är det relevant? Jo, man måste ju mäta det ganska kort efter skadan då. Man brukar säga inom 6 timmar efter skadan ska det ha mätts. Och sen är det så att S100 det frisätts också från fettceller. Så att om man har en krosskada i skalpen så kommer S100 potentiellt kunna stiga från den här krosskadan också. Så att ett högt värde är inte lika med en hjärnskada. Men frånvaro av S100 är frånvaro av en signifikant hjärnskada. Cerebral blodflöde kan man mäta med xenonursköljning, och det används faktiskt kliniskt i Uppsala. Då inhalerar man xenon som är inert, alltså kroppen använder inte, tar inte upp det, och så gör man samtidigt en CT, och clearance av det xenonet beror på flöde och volym, och volymen får man av CT, och då kan man räkna ut flödet. Och som vi sa förut, normalvärdet för cerebralt blodflöde är 50 ml per 100 gram per minut. Och om man har ett lågt cerebralt blodflöde, 10 ml per 100 gram per minut, så upphör metabolismen och cellerna dör. MR är mer sensitiv än CT, det vet ni. Men det är fortfarande lite jobbigare för oss att använda det, för att Magnetiska föremål kan inte tas in nära gantryt. Och många av våra respar och allting, våra laryngoskop och syrgastuber är magnetiska. Så de kan liksom inte följa med in. Så det är ett problem. Så att man måste lära sig att närma sig det här MR gantryt. Och om man ska söva patienter så får man får man söva med TIVA, så får man ha långa slangar som där pumparna står utanför MR-rummet. Neuroradiologisk intervention är något som ökar jättemycket hela tiden och kommer säkert att med tid tävla ut neurokirurgi som specialitet. De kan koila nästan alla cerebrala aneurysm. Just nu så hos oss så koilar de, ska säga, 60-70%. Och anledningen till att de inte koilar mer ofta är att neurokirurgerna vill bibehålla lite kompetens. Annars så kan de inte operera när det väl kommer ett fall som inte kan koilas. Man kan också stenta dissektioner, man kan stenta upp stenoser. Man kan behandla vasospasm. Vi kommer in på vasospasm senare, men det är ju att man får en vasokonstruktion av cerebrala blodkärl, oftast de större, efter en subarak. Och då kan man göra ballongdilatationer av det här. Man kan gå in med en kateter och injicera vasodilatatorer lokalt så att man kan häva den här vasospasmen. Man kan också göra trombektomier vid stroke, alltså att man går in med kateter och fiskar upp tromben och drar ut den så att man skapar ett flöde igen. Och man kan trombotisera eller limma AVM och fistlar. Och så kan man använda preoperativt större tumörer som har väldigt mycket blodförsörjning, där man annars skulle få kanske stora blodförluster under kirurgin, kan man gå in före och så kan man trombotisera blodkärlen och så sen i anslutning till det så opererar man och tar ut tumören som inte blöder lika mycket. Okej, så här bara en grafik över monitoreringarna som liksom går från väldigt enkla till väldigt komplexa. ICP och CPP är egentligen väldigt lätt. Det är bara tryckmätning. Det som är kanske svårt med det är att det görs bara på neurokirurgiska kliniker. Det finns inte överallt.
Hej!
S100 är ett S100B är ett blodprov som kan tas på alla labb i hela Sverige. Det är en vanlig liksom kemlabbanalys. Så att om ni inte har det där ni jobbar så kan ni be om det så får ni det. CT, MR, där tittar man ju på makrofatologi, det görs väl överallt. TCD är nog mest på neurokirurgiska IVOR som används. De här andra metoderna med Lycox och Jugbulb, NIRS pratar jag aldrig om. NIRS är ett sätt att mäta saturationen i frontalloben. Och då sätter man i princip en klisterlapp med spektrofotometrisensorer i som genom huden och skallbenet läser av saturationen i det som finns innanför. Och så då får man egentligen en blandvenös saturation från just hud, skalle och frontallob. Och då kan man använda det för trender. För man tänker sig att flödet i ansiktet och flödet i skallbenet är ganska konstant. Men flödet i frontalloben kan ändras, till exempel när man hyperventilerar patienten. Alltså de metoderna, de mäter egentligen syrgasleverans och sen av mikrodialys som i princip mäter metabolismen i cellerna och sen till sista EG och CEP som ju mäter funktionen av hjärncellerna. Okej. Vasogent och cytotoxisk hjärnedem. Det kan vara en fråga som dyker upp på vilket som är vilket då. Det vasogena hjärnedemet Det uppkommer till exempel då efter att blodhjärnbarriären har skadats av ett trauma, hypertension eller en tumör, metaboliter från en tumör. Och så då kommer vi ha vatten och plasmaproteiner som tränger in extra cellulärt. Och det här ser man framförallt då i subkortikal vit substans. Och det gör, som ni ser på den här bilden, att kontrasten mellan grå och vit substans ökar. Ja, och rent på molekylär nivå så är det läckage som uppstår i tight junctions i blod-hjärnbarriären som gör att det här blir möjligt. Så det här är ju det typiska då, det här kanske är en hypertoniblödning. Och då uppstår alltså ett vasogent ödem. Och sen har vi det cytotoxiska. Och det uppkommer efter en global eller en fokal iskemisk skada eller en global skada på grund av cyanidintox eller kolmonoxidintox. Och då är alltså blod-hjärnbarriären intakt. Och det blir ett intracellulärt ödem för att cellerna har inte energisubstrat. Och det drabbar både grå och vit substans lika mycket, så det minskar differentieringen. Så det här är typiskt det som man letar efter, ja, när man har värmt upp en hjärtstopppatient och de inte vaknar. Så gör man en CT, så säger CT-svaret att det är minskad differentiering mellan grå och vit substans. Så då har man ett cytotoxiskt hjärnedem. Okej, lite anatomi då. Inklämning pratar man mycket om, men det finns ju flera sätt som hjärnan kan klämma in. Den översta, så då klämmer liksom hjärnan från höger till vänster över falks cerebri. Och det kan vara till exempel om man har ett så här kroniskt subdural hematom som klämmer, som pressar långsamt hjärnan över. Och det behöver inte vara så jättemycket symptom. Det kan vara huvudvärk. Det kan vara om det klämmer på någon motoriska cortex, så att man får en svaghet i ett ben. Man börjar kanske lättare att falla eller sånt där. Sen har vi transtentoriella eller centrala herneringen. Och då är det oftast en samma patient då som förut, den här hjärtstopppatienten, som får ett generellt ödem som pressar liksom hela hjärnan långsamt neråt. Och det som händer då är att centrala delar av hjärnan pressas ner genom tentoriet, alltså typ talamus och hypotalamus. Och därför, i takt med att det här pressas ner, så får man sjunkande medvetandegrad och ökande symptom. Sen har vi uncus-hernering. Och då uncus, det är ju den mediala delen av temporalloben. Och det som händer då är att uncus klämmer mot hjärnstammen, och den struktur som drabbas ganska tidigt är ju oculomotoris, som bär på parasympatiska fibrer till pupillen. Och så inhiberas det, och då får man en ipsilateral eller pupilldilatation. Men det som är viktigt att påpeka här, att om det har gått så långt att den här delen av temporalloben har pressat mot hjärnstammen, så får man inte enbart en pupilldilatation, utan man får ju också väldigt kraftiga neurologiska symptom och medvetandesänkning. Så att om du har en vaken patient med pupilldilatation, så kan det aldrig vara en uncus hernering. Och så till sist så har man tonsillär. Då är det alltså lillhjärnstonsillerna som pressas ner i foramen magnum. Och då, den är väldigt trång, så då blir det ingen plats för hjärnstammen. Hjärnstammen bär på funktioner som andning, hjärtfrekvens, överlevnad. Så då dör man. Och ska se klockan är. Ja, nu ska vi ta en paus. Jag är snart klar med den här delen. Anatomi för aneurism. Vi behöver inte gå igenom, men det kan vara en, kanske inte på del 1, men på del 2, det muntliga, så kan man få uppgift att rita upp circus villisi, så det kan ni träna på. Okej, då tar vi en bensträckare.